ser man rubriker som på något sätt vi känner, vi har hört det förut. Och så tar vi det lite lugnt eller vi liksom slappnar av och så lyssnar vi kanske inte på riktigt så där samma sätt. Men jag hoppas och tror att vi ändå någonstans fylls av längtan i våra liv när vi hör förkunnelse och predikan, oavsett vad den handlar om. Och idag så kommer den att handla om just detta, att ha Guds kärlek i våra liv. Jag tror att det är en nödvändighet för att vi själva ska överleva, men för att världen runt omkring oss ska överleva, så behövs Guds kärlek utgjuten på ett alldeles särskilt sätt i våra dagar. Och därför så vill jag stanna inför det. Det finns ju väldigt många olika sätt att närma sig ett ämne på. Jag vet, jag hörde en liten rolig historia. Jag vill börja med den så att vi får slappna av lite. Är det okej? Det var en familj helt enkelt där sotan kom på besök. Och han var ju klädd i sin mörka klädsel som hade blivit ännu mörkare under arbetets gång. Och så hade han alla såna här attribut med sig, du vet, såna här vispor och ja, kättingar och grejer. Jag vet inte allt vad man har. Det kanske inte ens heter vispor, men jag tyckte det var kul. I alla fall så hade han det där med sig. Och så kommer han till en familj där den lilla dottern öppnar. Och hon blir alldeles livrädd för den här uppenbarelsen som hon får se. Och han förstår väl det, att hon kanske inte riktigt hade sett honom förut. Så att han säger, ja, du kanske, jag är sotaren, jag är inte farlig, men du har kanske inte träffat mig. Nej, säger flickan, men jag har hört om dig i söndagsskolan. Jag vill ta med lite Romarbrevet först. Och sen vill jag ta med det till Efesiebrevet sen. Romarbrevets 13 kapitel, där det står ifrån den 7 versen så här. Romarbrevet 13 från vers 7. Ty ingen av oss lever för sig själv. Och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara Herre över både levande och döda. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Sa jag 13 kapitlet? Ja, det var 14 kapitlet. Ni kan läsa. Ty ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren, dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara Herre över både levande och döda. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Sen tar jag med dig till Efesiebrevets 5 kapitel. Nu ska jag se om det blir rätt här. 5 kapitel. Nu är det rätt, det vet jag. Efesierbrevet 5 och den första versen och andra versen. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Först. Tänk att få ge rum för Guds kärlek. Att leva i Guds kärlek, det måste ju ändå på något sätt vara ett ganska svindlande krav. Klarar vi detta
överhuvudtaget. Om vi säger till varandra, älska människor, så är inte det det lättaste i världen. Eller hur? Alltså det finns ju människor runt omkring oss som beter sig som, inte som du och jag. Och så upplever vi liksom att det är inte enkelt. Men allt är inte enkelt i Guds rike. Det är faktiskt inte det. Och Bibeln talar om att vara fullkomlig. Att älska. Och då tror inte jag att vi kan på något sätt mildra det här. Att sänka kraven från Gud till det möjligas nivå. Det vill säga det vi klarar efter egen förmåga. Det kan ju inte vara så att Gud menar, ja men lev som du kan, det som du klarar av, lev på det sättet. Det kan ju inte vara Guds djupaste tanke att det skulle räcka på något sätt. Någonstans så tänker jag att det Gud vill göra med ditt och mitt liv, på oavsett vilket område vi talar, så vill han göra någonting i våra liv. Gud vill ju förändra och förvandla. När du kom till tro så var du som ett barn och behövde, säger Bibeln, den andliga mjölken. Så var det med ditt barn också när det kom en gång. Det klarade inte fläskkotlett eller pizza från början. Eller hur? Utan det var ditt, om du nu är kvinna, det var ditt bröst, va? Mammans bröst, eller hur? Mjölken. Det var det på sin höjd som det här barnet klarade av. Faktum är ju att det inte ens klarade av vanligt vatten. Utan det var tvunget att ha det här grundläggande basic-födan. För att sen växa och äta mer och mer och mer. Sen finns det ju de unga som aldrig lär sig äta. Som... Men det handlar alltså någonstans om att jag tror att Gud vill en utveckling i våra liv. Det är inte så att du blir frälst den 17 januari och sen är liksom allt färdigt för all framtid. Då börjar ju en resa tillsammans med Gud i ditt liv där han vill göra någonting där du får växa. Och därför så kan vi aldrig sänka kärlekskraven till den nivå som vi själva klarar av. Utan Gud har en standard på sin kärlek som han vill ska inympas i ditt kärleksliv, i ditt liv, in i ditt hjärta. Och hur blev det? Ja, men det måste ju ha skett genom att Guds kärlek har blivit synlig i världen. Och hur blev Guds kärlek synlig i den här världen? Ja, men det blev han ju genom att Jesus kom och blev en av oss för att dö på ett kors. Det är den största kärleksyttring som vi någonsin har sett. Gud är alltså kärlekens källa. Han säger Gud är kärlek. Han är ingenting annat. Gud är kärleken personifierad. Och det är en kärlek som är gränslös. Det är en kärlek som förmår att famna alla människor. Det famnar alla de som egentligen inte tror på honom. Det famnar de som söker. Det famnar de som har hamnat, som vi ibland brukar säga, på livets totala skuggsida. De som ligger i rännstenen, de som luktar illa, de som ingen vill ha med att göra, de föraktade, de minsta i samhället, de som vi egentligen, om vi ska vara riktigt ärliga, ibland inte vill ha in i kyrkan. Nej, men alltså nu talar vi fakta, va? Alltså det här är det allvarliga i budskapet idag. Att Guds kärlek omfamnar den allra minste som är så föraktad som ingen vill ta i med tång, som vi brukar uttrycka det. Den personen omfamnas av Guds kärlek. Och när det blir ett faktum faktum i den människans liv så börjar en förvandling och en förändring när den människan kommer till tro på Gud. Vi kan idag bestämma oss för att ta emot den här kärleken. Jag tänker att det är en övning för det första. För det andra så är det ett viljebeslut. Jag beslutar mig för att älska. Det är ju inte så att det bara liksom kommer över den och sen bara älskar man allt och alla. Utan det är ju någonstans ett beslut ifrån min sida. Jag beslutar mig för nu ska jag älska. Är det lätt? Nej, det sa jag inte. Men jag tror att när du och jag tar det här steget i tro så är det någonting som kan hända i våra liv. Därför att då kommer den heliga ande oss till hjälp. Ge rum för Guds kärlek. Det andra jag skulle vilja säga, lev i Guds kärlek. Tänk att få leva nära Jesus. Hur är det möjligt att leva nära Jesus? Jo, det är möjligt när du och jag förstår vilken kärlek som han har älskat oss med. När vi ser korset så är det någonting som händer i våra liv. Ibland tänker jag, hur gick det till när man i kyrkan använde sig av en symbol längst fram i de flesta kyrkor? En del av oss har det till och med kring halsen. Hur kan man gå omkring med ett mordredskap? Alltså hur är det möjligt? Det är ingen av oss som går omkring med en elektrisk stol. Det kanske är tur. Ingen av oss går omkring med en giljotin eller ett svärd eller något sådär. Ja, det finns ju sådana också i och för sig i en del tro och sånt där. Men kvitt i det. Varför går vi omkring med ett mordredskap kring våra halsar? Därför att för oss så är det mer än ett mordredskap. För oss så har det blivit kärlekens starkaste symbol. Där en annan människa ger sitt liv för att du och jag ska få leva. Då kan du leva i denna kärlek. Och när du och jag lever nära Jesus så kan vi älska som han älskar. Det står det, vi älskar därför att han först har älskat oss. Och då när du och jag kommer nära Gud så händer någonting på insidan av våra liv och våra hjärtan. Romarbrevets 5:e kapitel och 5:e vers säger: Gud har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den helige ande. Det blir ett faktum när vi kommer nära. Men har vi Jesus bara på avstånd? Har vi Jesus bara i syftet att lyssna på vacker sång? Eller har vi Jesus med oss bara för att det kanske finns någon poäng med det på något sätt? Eller man kanske vill skaffa sig en position i en församling eller vad det nu vara må. Och Gud egentligen är ganska långt borta. Så blir också kärleken lidande. Därför att då fixar vi inte att älska alla människor runt omkring oss. Men när vi är nära, när den helige ande flyttar in och Gud är nära och vi är nära Jesus, då lever vi i det vi skulle kunna kalla för kärlekens kraftfält. Det finns egentligen ingen klyfta mellan Guds krav och Guds gåva. Och vad menar jag med det? Alltså det finns en... Vad finns det? Det finns en kanal mellan Golgata och din och min situation just nu. Vi människor går i livet igenom olika saker, är vi med på det? Det går upp och det går ner, finns berg och finns dalar. Finns saker som är underbara, finns saker som är smärtsamma. Eller hur? Och när du och jag går igenom det här, oavsett vad det är, så finns det hela tiden en porlande kanal mellan Golgata och din och min situation. Och i den kanalen så finns det hela tiden en utgivande kärlek ifrån Gud själv. Och det är det som är så makalöst. När du och jag möter Herren så får vi den här kärleksförklaringen över våra liv. Och jag tror att vi lever i en tid då människor behöver höra mer än någonsin att de är älskade för dem de är. Det är så mycket hat och så mycket bitterhet i vårt land, jag tror också över hela världen. Det är så mycket människor som har gett upp. Vad behövs? Det behövs höras att man är älskad. Det finns en som har gett sitt liv för varje människa på den här jorden. Är det möjligt för en kristen att tappa den här kärleken? Ja, men det är klart att det är. I Uppenbarelseboken så möter vi en församling i det andra kapitlet och fjärde versen. Men det har jag emot dig, att du har övergett den första kärleken. Det går att komma bort ifrån det här som är Guds tanke med mitt liv. Det är möjligt att komma bort ifrån den här kärleken som gjorde dig så totalt förälskad och så totalt frimodig. För det var det du var i början. Det var det som hände när Gud fick tag på ditt liv. Om du så var i direktörstolen eller rensdelen, oavsett vad det var du var någonstans. När Gud fick tag på dig så var det i en kärleksförklaring till jag älskar dig. Och när du kom dit hän så blev du frimodig. Tänk att Gud älskar en sån som jag. Carina Nyman sjunger en underbar sång som heter Smärtornas man. Och den handlar om att oavsett var vi befinner oss i våra liv, om det så är nere i rännstenen, dit kommer han, smärtornas man. Det är där han är, det är där han vill vara för att visa kärleken till en förlorad själ. Och du och jag måste ha tag på det. Om inte du och jag får tag på den kärleken, vad är det då vi välkomnar till? Då kan vi välkomna till en helt vanlig förening. Då kan vi lägga ner det här med Jesus och så kan vi samla på frimärken istället. Om vi missar kärleken så har vi missat det mest centrala budskap som finns. Jesus säger i Matteus 22, tror jag, så säger han, det här budet är det största. Att du ska älska Herren din Gud. Sen kommer nästa bud som är lika stort. Din nästa som dig själv. Kärlekens lov är insprängt på ett alldeles underbart sätt mellan två kapitel. Det tolfte kapitlet där Paulus talar om nådegåvor och andens gåvor. Och det gör han också i det fjortonde kapitlet. Mellan de här kapitlen om andens gåvor så smäller han till med ett kärlekens lov som är helt makalöst. Du kan ha all kunskap, du kan ha alla gåvor, du kan fungera i precis allting. Men sker det utan kärlek är det ingenting värt. Du blir bara en klingande symbol. Det blir bara skräp av alltihop. Så säger han, nu består tro, hopp och kärlek av de här är det största kärleken. Vi måste tillbaka ibland till kärlekens källa, det vill säga korset. Där kan vi hämta vår nya näring för att möta en mänsklighet som håller på att gå evigt förlorad. Till sist, lev ut Guds kärlek. Jag har fått för mig att livets mening... Ibland får man den frågan, vad är meningen med livet? Har ni funderat över det? Ska vi bli lite filosofiska på förmiddagen? Vad är livets mening? Jag tror att livets mening, en av de meningarna som finns, det kanske finns flera, men livets mening tror jag, det är att älska. Vi har, som jag sa, hat, bitterhet och ondska som frodas i den här världen. Jag vågar påstå att all denna kärlekslöshet gör vår tillvaro till ett helvete. Vad är det som gör att vi har så mycket våld runt omkring oss? Varför har människor svårt att se vad som är ditt och mitt? Varför lever vi i ett samhälle där man plågar varandra? Därför att det inte finns någon kärlek. Det finns ingen empati. Nej. Mm. Och då tänker jag, vad är Guds svar till denna mörka tid? Vad vill Gud med ditt liv och mitt liv och våra liv? Vad vill Gud med oss? Det kan väl inte vara någonting annat egentligen än att leva ut denna kärlek över alla gränser. Det är så lätt för oss att orka med den ömsesidiga kärleken. Det vill säga, vi blir älskade och vi älskar tillbaka. Du är värd min kärlek därför att jag vet att du älskar mig. Och då älskar jag dig. Få av oss säger, jag älskar dig för jag vet att du hatar mig. Jag vet att du har massa saker emot mig, men jag älskar dig i alla fall. Den här begränsade kärleken saknar den gudomliga kärlekens kännetecken. Vad är gudskärlekens kännetecken? Jo, det är att den räcker också till min fiende. Älska den som förföljer dig. Är det lätt? Nej. Det är jättesvårt. Är det lätt att hata våra motståndare? Är det lätt att älska de som finns runt omkring och som inte tycker som du och jag i allting? Nej. Är det lätt att älska alla politiker som fattar beslut som man håller på att krevera? En del ärligare än andra. Ja. Nej, men det är inte enkelt. Men då måste jag gå till mig själv och säga, gode Gud, låt din kärlek få bli ett faktum i mitt liv. En kärlek till de människor som inte alltid tycker som jag. En kärlek till de som ytligt kan vara mina motståndare. Men låt mig älska dem. Hjälp mig att älska med den kärlek som du har älskat med. Någon har sagt så här, och det här tycker jag är bra, så därför läser jag innantill. Det här är alltså stulet. Kärleken till fienden är en blomma som endast växer på kristendomens mark. Kärleken till fienden är en blomma som endast växer på kristendomens mark. Vänner, när vi upptäcker Guds kärlek, så upptäcker vi också våra medmänniskor. De finns där. Det betyder ju inte att bara för att jag älskar de som inte tycker som jag, så betyder ju inte det att jag därmed också tycker att de tycker rätt. Hänger ni med? Alltså, i sakfrågor kan jag ju fortfarande vara motståndare till det de säger. Det innebär att de jag älskar, de gör ju inte allt rätt i mina ögon. Vi har ju olika åsikter kanske fortfarande. Men det gäller att möta människor i en respekt. Och det gäller att kunna, Jesus var ju expert på det. Och jag vill ha mer av det, jag vill ha ännu mer av det. Jag tycker jag har kommit en bit på väg. Men jag vill ha ännu mer av att kunna skilja på sak och person. Jag kan älska människor, men jag behöver ju inte tycka om allt de gör. Och det är ju ganska viktigt att vi har det med oss. Jag tror att vi i viss mån står i en skuld till alla människor. En kärleksskuld. Kanske att jag skulle kunna älska lite mer. En story till. Oscar Schindler, en underbar människa som det finns en hel film om som är ett par timmar lång. Har ni inte sett den filmen så ser den. Den är så ljuvlig. Han jobbade under andra världskriget och han hade en någon sorts emaljfabrik. Han gjorde massa sådana här kittlar, heter det så? Nej, jo, heter det så. Ja. Grytor typ så. Och så gjorde han såna och så tog han för egen vinnings skull så tog han judar till hjälp. Han visste det var billig arbetskraft. Och till slut så började han få ett hjärta för de här människorna. Han var med dem dagligen och till slut så utvecklades någon form av kärlek till dem som han egentligen inte hade någonting med att göra överhuvudtaget. Men han köpte dem till slut. Han sålde grejer, han lurade tyska armén, han sa att han skulle göra vapen, han gjorde fullständigt odugliga vapen. Och så räddade han judar och han sålde alla möjliga saker för att kunna rädda någon. Och i slutet av den här filmen så brister han i gråt. Ryssarna hade precis vunnit och tagit över, så hade de kommit till det där lägret och så ska han ge sig därifrån. Och så står han där med några hundra judar omkring sig. Kriget är över. Han har precis fått de tyska soldaterna att gå därifrån. Han säger till dem att ni som vill dö som män, ni skjuter ihjäl alla judar nu, för nu har ni chansen. Men ni som vill dö som riktiga män och gå hem till era fruar och vara sunda, normala människor, ni låter de här vara. Och de lade ner sina vapen och gick därifrån. Och så står han där och så gråter han. Och så slår han på sin bil och så säger han: tänk om jag hade sålt min bil, så hade jag kunnat rädda två stycken till. Och så tar han sin guld emblem här, alltså hakorset, tar som sin guldgrej här. Så säger han: tänk om jag kunde ha sålt den här, jag hade kunnat rädda en människa till. Och så gråter han över att han kunde ha gjort lite till. Och jag tänker, tänk om du och jag kunde komma dit där vi känner: åh, om jag kunde älskat lite till. Den här människan behöver något mera. Kärlek är nämligen inte bara teorier. Det är en livshållning. Det är någonting som Gud vill hjälpa oss med. Den är präglad av godhet. Den är präglad av generositet. Den är också präglad av bön. Som jag sa förra söndagen, det är svårt att hata den man ber för. Kärleken tröttnar inte. Den överskrider gränser och den är obegränsad. Det är den kärleken jag talar om idag. Det är den kärleken som du och jag behöver. Jag behöver mer av den. Jag tycker jag har kommit en bit på väg om man jämför med 20 år tillbaka. Men jag vill ha mer. För jag behöver det. Jag behöver en ökad kärlek till min fru. Älskar dig. Hon ler. Underbart. Jag behöver mer kärlek till mina barn. Jag behöver ännu mer kärlek till mina församlingar. Men jag behöver framförallt mer kärlek till de som inte tror som jag. Eller som tycker annorlunda som jag. Eller de som vill göra mig illa. Det är de jag behöver mest kärlek till i mitt liv. Låt oss be. Helige Gud, vi tackar dig för att du är kärleken. Och tack för att vi kan älska därför att du först har älskat oss. Herre, därför ber vi att Romarbrevet 5:5 skulle få gå i uppfyllelse i mitt liv och i våra liv. När du utgjuter din kärlek i våra hjärtan. Tack Herre för att vi får älska dig. Det är så lätt att älska dig för vad du har gjort för oss. Det är så lätt att älska varandra därför att vi är syskon. Men Herre, när det hettar till, när det bränner, när det gör ont, när det smärtar, att älska de där som gjorde oss så illa, Herre, det är då vi behöver din hjälp. Det är då vi behöver ditt förbarmande över våra liv, så att din kärlek kan flöda över, rakt in i en mörk värld, förlorad värld, som är så full av hat och bitterhet. Herre, där ber vi. Älska genom oss. I ditt namn Jesus ber vi. Amen.